Vissa de lever och gör allt de kan och så dör de. Andra de lever och gör ingenting nyttigt och så dör de. Och så säger han ibland så här att det går den vise på samma sätt som för dåren. Alltså det här är ju ingen skillnad hur man lever. Och han hade en hel del såna här saker som han brottats med. Att kanske egentligen det här, är det någon skillnad? Är det någon skillnad hur jag lever? För att han har sett de som har levt så att säga bra och det har gått dåligt för dem. Sen har han sett de som har levt så att säga dåligt som har klarat sig ganska bra. Och då börjar han fundera, är det verkligen någon skillnad med det jag gör? Han säger på ett ställe att han med sin visdom har uppnått mycket. Den visdom som Gud har gett honom, han har byggt upp ett helt livsverk. Ett fantastiskt kungarike byggde han ju upp, ett av Jerusalems verkliga blomstringstider. Israels verkliga blomstringstider. Det var ju när Salomo var kung. Men så säger han så här, när jag är färdig så dör jag. Och så får jag lämna över det åt någon som inte har lagt två strån i kors för att på något sätt bygga upp det här. Och högst antagligen kan man läsa mellan raderna så antog han att han skulle bara, det skulle rinna mellan fingrarna på honom. Vilket det också gjorde efteråt. Och så säger han så här, förfängligheternas förfängligheter, allt är förfängligt. Och så kan man ju tänka och så kan man ju tycka i sitt eget liv. Att vad är det nu för skillnad? Vad är det för skillnad att anstränga sig, göra gott? Vad är det för skillnad att stiga upp på morgonen, arbeta hårt och gå och lägga sig kanske sent? Gör det alls någon skillnad överhuvudtaget? Kanske du tänker så i ditt eget liv. Är allt bara förfängligt? Men om man läser predikan vidare så märker man att det här, hans insikt gör honom inte melankolisk. Det gör honom inte apatisk eller cynisk. Kanske du har träffat någon människa som har varit cynisk. Kanske du själv någon gång har drabbats av cyniskhet. Va? Då vet du att det är inte trevligt vad det är att möta hos någon annan eller upptäcka hos sig själv. Men han blir inte cynisk. Han blir inte på något sätt deprimerad och sätter sig ner vid vägkanten och säger det är ingen vits, vi slutar med det här. Utan han säger egentligen två saker. Kan du hålla reda på två saker? Så kommer två rekommendationer här åt dig. Det första han säger, fast den alltid förfängligt, så säger han, njut av livet. Han säger det på flera ställen. Han säger, njut av livet. Vet att det är förfängligt, men njut av livet. Låt livet, mitt i allt när det går, så kan du få njuta av det. Det står i predikaren 3:12. Så står det så här. Jag såg att det finns inte någonting bättre för dem, alltså för människorna, än att vara glada och göra gott så länge de lever. Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sitt arbete, då är det en Guds gåva. Så fastän det var fåfängligt, fastän det inte bestod, så sa han att medan du lever så kan du få njuta av livet. Gud har tänkt att du ska få njuta av livet. Gud har tänkt att du ska få ha roligt. Det betyder inte, Gud, det är inte så, med det menar jag inte att det går som på en såpad stång. Eller att det går som, det är som bara allt en halleluja-kör när du stiger upp på morgonen. Det är inte det jag säger. Men mitt i ditt liv, mitt i där du finns, mitt i dina utmaningar, så mår du så mycket bättre om du kan njuta av din tillvaro. Eller hur? Än att du drar fötterna efter dig och säger, oj vilket elände, och nu kom den här räkningen och oj vad det har blivit mycket dyrare. Va? Maten och allt det här och har blivit så mycket dyrare. Oj, det här kommer inte gå. Istället njuter av livet. Därför att du har så mycket som du kan njuta av. Bara det att du är här idag. Trots att du kanske sitter här och du kanske kämpar till och med en sjukdom. Därför att sånt är livet. Så kan du där du finns, du kan njuta av livet. Därför att så har Gud tänkt att du ska få, och han vill att du ska få göra, han vill att du ska få göra det. Paulus säger det till och med till Timoteus i 1 Timoteusbrevet, 6:17. Här finns mycket att lära. Han säger så här. Uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till någonting så osäkert som rikedom. Han kan tro att han har varit, följt med aktiekursen här de sista månaderna. Inom det så osäkert som rikedom, utan till Gud som ger oss allt att njuta av. Det finns i kanske i Österbotten och kanske i svensk kvinnor överlag finns det en sån här på något sätt att så här. Ja, jag hittar ändå bättre uttryck än så. Så här. Ja, det ska nog vara lite torftigt och lite segt och helst, var inte för glad nu. Som, när jag höll min första begravning så fick jag av en av mina äldre pastorskollegor som kom till mig och sa så här, att det var nog jättebra, men du var alldeles för glad. Och det kanske stämde i och för sig. Och vi tar inte om begravning här nu, men i alla fall. Vi har ett litet sånt här, det finns en liten melankolik, och jag säger inte att du behöver bli som en amerikan mitt i allt och på det sättet, vad nu det innebär då sen, får du fundera. Men i alla fall, jag tror inte att vi mår så jättebra av att vi hela tiden har våra glas halvfulla. Därför att det spelar ingen roll hur mycket av gott och ont du får i ditt liv. Jag möter människor som verkligen ska ha orsak att hänga med huvudet. Jag möter människor som jag kan inte fatta hur mycket elände de har gått igenom. Men när jag möter dem så möter jag tacksamma människor. Jag möter glada människor mitt i sorgen, mitt i tårarna. Så möter jag människor som kan vara glada över saker och ting som Gud har gett dem. Det, säger han, det är en Guds gåva. Så när allting är förfängligt, när allting är föränderligt, när du inte kanske får veta om du får behålla så mycket här i livet, så kan du ändå njuta av livet. Du kan ändå hitta det som är gott, det som gör dig gott. Det är den första han säger. Sen den andra konklusionen som Salomo kommer till, det är i slutet av sitt brev när han säger att en människa ska leva för Gud. Och då på något sätt från att allt har varit förgängligt, allt har varit fåfängt, allt har tagit slut. Så mitt i allt så lyser evigheten fram där. Så lyser det här som är det eviga, det beständiga, det bestående. Lev för Gud. Eller som han säger i 12 kapitlet och 13 versen. Det här är min slutsats när jag har hört allting. Frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. För Gud ska föra alla gärningar fram i domen, allt som är bortglömt, vare sig gott eller ont. Med andra ord, i den här förgängliga världen så kan du göra någonting som består för evigt. Du kan göra någonting som när du är på andra sidan floden eller andra sidan gränsen eller andra sidan, vad du vill kalla dödens skiljelinje. När du är på andra sidan så lever det kvar. Det står så här, Daniels bok tror jag. Jo, Daniels bok, det 12 kapitlet. Och den tredje versen. Han talar om vad som ska ske när tiden tar slut och Jesus kommer tillbaka. Det står, de förståndiga ska då lysa som himlens ljus. Och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. Det står inte att de som har gått på mest möten ska vara de gladaste. Det står inte att de som på något sätt har vet hur de ska uppföra sig eller har den rätta vokabulären eller de som inte har haft något problem i sitt liv. Utan det står att de som har fått betyda någonting för en annan människa. De som har gett ett leende, de som har gett ett varmt handskap, de som har ringt och frågat hur är det nu? Du var ledsen i söndags. Hur är det nu? Hur går det för dig? De ska lysa därför att deras gärningar följer dem. De ska inte lysa de som sökte alla de här felen. Eller om det var si eller om det var så. De lyser inte. Men de som har brytt sig om sin nästa. När Jesus definierar de största buden så talar han naturligtvis om att älska Gud. Men så säger han också, älska din nästa. Då uppfyller du lagen. Då uppfyller du profeterna. Det var det här som Salomo såg. När han såg de här rika, när han såg de här framgångsrika som alla måste bäddas ner förr eller senare. Så såg han att det fanns någonting som bevaras i evighet. Och det är det du har gjort för Jesus, det du har gjort för Gud i en annan människas liv. Amen. Det blir lite torrt. Det här handlar, när vi läser om de här bibelställena, om evigheten och så vidare, så handlar det inte om att då jag ska bli religiösa eller konstiga på grund av det här. Utan vi måste direkt ha nu, den första rekommendationen som Salomo hade. Vi ska njuta av livet. För ju, när du njuter av livet, när du är positiv i din tillvaro, så kan du vara mycket lättare med välsignelse för andra människor. Eller hur? När du vågar se det positiva, så kan du uppmuntra det positiva hos en annan. Glöm inte bort hans första rekommendation. Njut av livet, för det är en gåva från Gud. Du behöver inte bli konstig. När Jesus presenterar sig själv, så säger han: jag är vägen, sanningen och livet. Kom med mig och du ska få se det verkliga livet. Jesus är inte den här glädjedödaren, eller den här som lägger locket på alla fester och som säger: nej, nu ska vi ta lugnt, lite lugnt här. Utan han är den som verkligen vet vad det är att leva livet. Ragnar Liljeberg sa en sak här för några möten sen, då han fyllde år. Så sa han så här, att hans Gud hade inte varit en hård arbetsgivare. Vår Gud är ingen hård arbetsgivare. Han är ingen sträng man som försöker disciplinera dig. Utan han säger: kom till mig så ska du få leva. Kom till mig så ska du få se att jag har det liv du behöver. Det vi inte ska göra, om vi ska tala om vad vi inte ska göra nu, så ska jag säga en sak som du inte ska göra. Och det är att du ska inte leva ditt liv med pausknappen intryckt. Hallå. Många människor lever sitt liv på paus. Man har diskvalificerat sig på grund av kanske tidigare misstag som man tycker man måste reda upp. Och så trycker man in pausknappen på sitt liv. Och så lever man inte, utan man straffar sig själv och man trycker ner sig själv. Lev inte med pausknappen intryckt. Utan lev på play. Därför att dagarna som går, det är livet. Sa någon av nutidens skalder. Eller hur? Hitta inte på en massa ursäkter varför du behöver ligga lågt. Till exempel ursäkta att du är inte tillräckligt andlig, att du är inte tillräckligt si, att du är inte tillräckligt så. Ett av de starka vittnesbörden, om vi ska tala om vittnesbörd om Gud i ditt liv, det är det att du lever det liv som han har gett dig. Inte att du är perfekt, inte att du har allting på raden, utan att du lever ditt liv här och nu. Lägg upp de små blå eller gröna, eller vad du har för färg på dina ögon. Och lev nu. Eller hur? Därför att det kommer ingen annan gång. Jag tänkte säga så här. Du blir inte mer helgad. Man brukar tro att man blir med åren. Men ni som har levt en stund, ni vet att inte det är så riktigt sant. Eller hur? Och så här. Det blir inte bättre. Ska jag tala om för dig. Jag är lite positiva vibbar här nu åt dig. Det blir inte bättre. Att ska du leva någon gång, så ska du leva nu. Du ska leva nu. Leva här. När vi går på och har kaffe där nere, då kan du leva. Då kan du finnas till. Då kan du verkligen vara med. En del av er börjar ju leva. Du får kaffe. Det är en annan sak i och för sig. Men det finns ingen ursäkt. Ge inte det en massa ursäkter. Att då så ska jag börja välsigna andra. Du kan leva här och nu. Släpp pausknappen och börja leva ditt liv på play. Paulus säger så här i slutet av sitt eget liv. Den här versen har du ju säkert hört många, många, många gånger. Han säger så här: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Och den ska Herren, den rättfärdiga domaren, ge åt mig den dagen. Och inte bara åt mig, utan alla som har älskat hans återkomst. Jag är så glad för Paulus, för han ger inte en glansbild. Han säger då: kom till Jesus så blir allting bra. Vad är det för nonsens? Va? Utan han ger en bild av, han säger: jag har fått hugg och jag har fått slag. Ibland har vi misströstat om livet. Ibland tänkte jag: det här blir ingenting. Men jag har arbetat. Guds nåd har arbetat genom mig. Jag har inte tryckt in livet på paus. Utan jag har funnits där. Jag har levt mitt liv till fullo. Och nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig. Allt det du har gjort för Jesus, allt det du har levat, om du lever ditt liv, du ångrar dig inte. Du gör en massa fel, säkert. Om du tror att du inte kommer att göra något fel, så kan jag bara upplysa att du kommer att göra flera fel framöver. Men om du lever för Jesus, om du säger jag vill leva det här livet, jag vill göra så bra jag kan, jag vill verkligen inte ha mitt liv på paus, så kommer du att ha ett intressant liv. Det blir träldom, det blir jobbigt när vi sätter oss ner. Då kommer de här gamla spökarna ur garderoben fram, och då kommer det här. Jag vill säga det också åt dig som är lite äldre. Inte du heller behöver lägga ditt liv på paus. Du behöver inte, utan du kan göra någonting gott i din vardag där du finns. Låt ditt liv bli en berättelse för andra om vem Gud är. Låt hans kärlek lysa ut genom dina ögon. Låt hans godhet kännas i dina händer. Och låt hans frälsning kunna förstå genom ditt enkla vittnesbörd. Det här är någonting som varenda en av oss kan. Det här är inte någonting som vi gör i kyrkan i första hand, alltså i den här byggnaden. Utan det här är någonting som du kan göra i din vardag. Där du finns runt omkring dig, så kan du leva ett sånt här liv. Sånt här liv. Det finns en tillverkare som tillverkar sportsutrustning som har en ganska bra slogan, och det är just do it. Och det är kanske, om du kommer ihåg någonting från den här predikan, så tänk på den slogan, just do it. Tänk inte efter så jättemycket, hör du? Om det går så eller om det går så, utan gör det. Känner du för att nu ska jag kanske uppmuntra den här personen, gör det. Därför att Jakob säger att tro utan gärningar är död. Du kan inte sitta med en massa biskopshattar och en massa fina titlar och grejer. Utan Jakob säger att om Jesus finns i dig, så kommer han att synas genom dina gärningar. Genom det som du gör, genom din välsignelse. Han säger så här till och med. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sån tro frälsa någon? Va? Kan väl en sån tro som bara är på något sätt en teori som du har byggt upp i ditt huvud? Nej, låt din tro följas av dina gärningar, och du kommer att se att saker och ting händer runt omkring dig. Tanken med våra liv är att vi ska få dela evangeliet med människor runt omkring oss. Och resultatet är att vanliga människor ska få ett möte med en extraordinär Gud. Du är vanlig och kommer att förbli vanlig. Men i dig bor en Gud som människor kan få möta genom dig. Och han är allt annat än vanlig. Han är fantastisk, och det löns för människor att få lära känna honom. Till avslutning bara. Vi har under många, många år i den här församlingen arbetat på att på något sätt lägga en ny grund. En grund av gemenskap, av relationer. Det är ett arbete som har tagit ganska länge, men vi är väldigt tacksamma för det resultat vi ser, och det vi ser att människor har relationer med varandra. Men nu vill vi också bygga vidare. Vi är inte färdiga. Vi får arbeta med relationer så länge vi lever. Det vet du om du har en släkt. Att så är fallet. Du får arbeta på dina relationer så länge du lever. Men vi vill verkligen vara med och bygga vidare. Vi vill se människor bli berörda av den kärlek som Gud har fått beröra dig med. Därför utmanar jag dig också den här hösten. Du lever bara en gång. Du lever bara en gång. Jag ska säga så här. Men det kommer att bli en bra gång. Eller hur? Du lever bara en gång, men det kommer att bli en bra gång. En sån gång som har eko in i evigheten. Genom dig kommer människor att finna Jesus. Genom ditt enkla vittnesbörd. Vi ska avsluta den här mötesdelen här uppe. Och ska vi be tillsammans. Och medan vi gör det, så ber jag att de som ska vara med och tjäna i nattvarden gör sig redo. För innan vi går ner och har kaffe, så ska vi också dela nattvarden med varandra. Jag ber att lovsångarna kommer fram hit, så ska vi be tillsammans. Kom ihåg det. Ett liv. Men Gud vill ge dig ett bra sånt. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig för att tjäna dig. Att känna dig. Det är det mest fantastiska vi kan göra. Herre, jag bara tackar dig för de var och en som sitter här i den här salen. Jag tackar dig för den livssituation de befinner sig i. Herre, tack för att ingen behöver leva med pausknappen intryckt. Utan var och en av oss kan få leva här, kan få leva nu. Kan få leva mitt i utmaningarna, kan få leva kanske till och med mitt i problemen. Men kan också få se att du har en fantastisk plan för varenda en av oss, Jesus. Jesus, jag ber också för den som kanske inte känner dig personligen. Jag tar för att den människan ska få lära känna dig. Dig som vi har talat om den här dagen. Som är så fantastisk. Halleluja, Jesus. Jag prisar dig. Herre, tack för att du själv ger oss det vi behöver. Herre, jag vill be ut över den människan som kom hit idag med ett konkret behov. Kanske en konkret fråga. Herre, jag ber att den människan ska få gå härifrån med en upplevelse av att du berör den. Herre Jesus, låt kanske till och med den här nattvardsstunden bli en sån stund när du berör. När du talar in dina ord mitt in i vår situation. Herre, tack för att du har ett ord. Du har någonting att säga åt varenda en av oss. Precis där vi är. Inte ord av fördömelse, utan ord av framtid. Ord av hopp. Herre, jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.